Det här är en podd från Svenska Yle.
Det stormar på det finländska mediehavet efter en ny, vad ska vi säga, attack mot Yle från kommersiellt håll. Mediekoncernen och börsbolaget Sanoma, som bland annat ger ut tidningen Helsingin Sanomat och Iltasanomat, vill begränsa Yle-arenan. Det här kommer fram i en ny klagan som man har skickat till EU-kommissionen. Jenny Stenberg-Sirén, du är medie- och språkforskare. Jag har märkt nu i mitt eget så här flöde på sociala medier att det här väcker mycket och starka reaktioner, men jag är ju själv journalist och Yle-anställd och har en hel del journalistvänner och bekanta. Så jag menar, är det här nu bara en storm i ett Twitterglas så att säga, eller är det större än så?
Ja, vi kanske rör oss lite i samma Twitterglas. Men visst är det här ju en större fråga, alltså absolut. Man kan ju se det här som en del av en större trend att försöka begränsa public service-mediebolagens verksamhet och uppdrag. Vi har ju sett det här i andra länder tidigare, och vi kommer kanske lite efter nu här i Finland. Att vi hade ju först det här medieförbundets klagan till EU-kommissionen. Det gällde ju Yles textbaserade innehåll på nätet. Och nu kommer då den här klagan som gäller det audiovisuella innehållet, så att man går åt liksom Yles verksamhet på alla fronter så att säga. Och det här berör ju Yles kärnverksamhet, riktigt public service i grunden. Och det är ju någonting vi alla betalar skatt för. Det är ju, jag ska säga, hela folkets bolag på det sättet. Och så absolut tycker jag att det här är någonting som berör alla och som alla borde engagera sig i och inte bara forskare och journalister.
Precis. Men du var inne på det här liksom att det här inte är första gången som man från kommersiellt håll försöker begränsa Yles verksamhet. Kom det här som en överraskning för dig, eller på något sätt såg du att det kommer förr eller senare?
Alltså det kom faktiskt som en överraskning för mig. Men nu när jag läser det här och ser vad som har skrivits så inser jag att det ju inte borde ha gjort det. Nu kan jag ju förstås bara spekulera i vad man har tänkt inom Sanoma. Men man kan väl kanske tro att i och med att det gick ändå ganska bra för den här medieförbundets klagan. Alltså de fick ju gehör för sina åsikter. Och nu är det då ett lagförslag som är under behandling där man då ska begränsa Yles rätt att ha då textbaserat innehåll på nätet. Så eventuellt kan man ju kanske tänka sig att den här framgången är det som på något sätt har sporrat Sanoma då att nu försöka på andra fronter.
Nu är jag ju själv jävig eftersom jag är Yle-anställd, men jag menar, det talas nu om en attack mot Yle. Tycker du att man kan ta till så här hårda ord och tala verkligen om en attack?
Ja, attack är ju ett väldigt starkt ord. Yle ska nog tåla attacker, det kan jag också tycka. Yle har ju ändå ett stort uppdrag och får mycket statsmedel för detta uppdrag. Så naturligtvis ska Yle kunna granskas på alla sätt och vis. Det som jag kanske tycker att är lite olyckligt, både i det här fallet nu och också då i den här förra klagan, är det här hemlighetsmakeriet som råder. Det är ju en väldigt stor brist på öppenhet vad det egentligen handlar om. Och det här styrs då av EU-lagstiftningen och att inte allt då får vara öppet. Och för det här gäller ju liksom inte bara konkurrensen mellan enskilda mediebolag, utan det här är ju en stor samhällelig diskussion som kan få väldigt stora konsekvenser för alla mediebrukare. Då tycker jag att man borde kunna liksom lägga korten på bordet och föra en öppen offentlig diskussion kring det här.
Mm. No, Sanomas avsikt uppges vara att klargöra huruvida Yle i sin verksamhet då följer EUs reglement för statsstöd, och man vill syna just därför nu innehållet på Yle-arenan, men också Yles både svenska och finskspråkiga utbildningsinnehåll. Man vill syna det här i fogarna och man ifrågasätter vad som får publiceras på de här plattformarna och hur länge till exempel arena-innehållet ska få ligga ute på nätet. De här detaljerna är ännu oklara, men jag menar, hur ser du på det att man just så att säga vill syna de här delarna av Yle i fogarna nu från Sanomas håll?
No, det är ju lite intressant, för först gick man då åt det här textinnehållet och då går man då åt just det här videoinnehållet och digitala innehållet. Om man tänker på det här själva, alltså utbildningsinnehållet, det som då finns på Yle Oppiminen på finska och till exempel Vetamix på svenska, så det är ju liksom ett av de här klassiska uppdragen för public service. Traditionellt brukar man definiera det som att det är att folkbilda och underhålla. Och sen har vi förstås sånt här som minoritetsspråk och ett ansvar för dem. Men det här går ju liksom på ett sätt åt riktigt kärnan i public service. Och man kan använda ordet attack som du var inne på här tidigare. För att det här bildningsaspekten och utbildningsmaterialet så är ju också väldigt starkt förknippat med public service. Det finns ju en lång tradition med skol-tv och skolradio. Också tidigare har Yle haft textmaterial kopplat till det här. Det handlar ju på något sätt om grunden i Yles uppdrag på ett sätt. Och jag kan tänka mig att det här är just en av de här punkterna, i och med att just Sanoma är en stor läromedelsproducent. Så det kan ju vara att man nu vill lite testa gränserna här. Och det där, i sitt uttalande som Sanomas vd hade gjort där på hemsidan i alla fall, så står det också att den lösning som sen kommer att komma, att den kan hjälpa bolaget att fatta beslut om att vilka marknadssegment de ska investera i framtiden.
Så om vi på något sätt liksom kokar ner det, så handlar det om pengar. Att Sanoma på något sätt anser att Yle skapar skattefinansierat innehåll som Sanoma själv försöker göra pengar på, helt enkelt. Och det här vill man på något sätt begränsa.
Det är uttryckligen det handlar om, absolut.
Mm. Yle är ju inte unikt med sin arena. Jag menar, de flesta public service-bolag har idag liknande tjänster. Jag menar, vad skulle ens public service vara utan arenan, eller med en väldigt begränsad arena? Men Sanomas vd säger okej, ni får det okej om ni sänder opera och högklassigt drama och dokumentärer, men i mina öron låter det där som att man försöker vrida klockan tillbaka till 70-talet.
Mm, absolut. Det är helt klart att de digitala plattformarna är ju det som dominerar medieanvändningen idag, och finns inte public service med hela sitt utbud där, Så finns public service inte för väldigt många. Och det är klart att det är framförallt de yngre som använder de digitala plattformarna. Men under det här året har vi ju också sett att jag menar, speciellt användningen av olika sådana on-demand-tjänster så har ju ökat väldigt mycket. Och det du sa 70-talet, ja visst, det känns som en tillbakagång till förra århundradet verkligen, när man försöker begränsa vilka plattformar man får finnas på eller vilken typ av material som får finnas på de olika plattformarna. Det är ju inte liksom så medievärlden fungerar idag. Så att public service behöver definitivt finnas på alla de här plattformarna, samtidigt som man ska också kunna diskutera gränser för vad som kan ingå i public service-uppdraget.
Mm. I fjol nådde Arena rekordmånga finländare och undersökningar visar att finländarna uppskattar Arenan jättehögt. Och jag menar, det hör till de mest populära liksom tjänsterna, videotjänsterna i Finland tillsammans med YouTube är det populära. Men skulle inte liksom Sanomas den här liksom manövern då bara leda till att globala mediejättar som Netflix, HBO, Amazon, Disney Plus, att de bara får mera marknadsutrymme här?
Det är en mycket stor risk för det. Så är det. Arenan är ju faktiskt unik i och med att den har en så stark position. Arenan var ju också liksom bana väg för sådana här on-demand-plattformar här i Finland. Och så som jag ser på det så är ju alla försök att begränsa det inhemska medieutbudet av ondo, eftersom det inte finns överhuvudtaget något belägg för det att om man begränsar en inhemsk medieaktör såsom Yle, att den publik som då tidigare har använt Yle skulle gå över till att använda de kommersiella inhemska mediebolagens utbud, utan snarare att man då allt mer använder just det här du nämnde, Netflix och HBO och så vidare. Det är ju de stora internationella medieplattformarna, det är ju de som är de verkliga konkurrenterna, och snarare då att man ska försöka jobba tillsammans för att stå emot dem.
Du var inne här i början på att det här liksom det andra aktuella klagomålet som riktas mot Yle tidigare har då de kommersiella mediernas intressebevakare Medieförbunden lämnat in en klagan till EU-kommissionen gällande Yles textinnehåll på webben. Man anser då att Yle på ett sätt liksom publicerar en elektronisk dagstidning på nätet och inskränker därför på tidningarnas marknad. Och som du sa, den här klagan har lett till en ändring i Yle-lagen som nu behandlas i riksdagen. Vi vet inte hur det slutar, men vi var lite inne på det. Ser du det här som att det här nu nya attacken mot Yle-arenan och det här tidigare fallet, att det är liksom delar av samma sak?
No, det är ju svårt att se det som någonting annat, måste jag säga. Det känns ju lite som ett flerfrontskrig på något sätt, att man börjar någonstans och ser hur det går, och när det nu ser ut att gå ganska bra i det här fallet med tanke på de kommersiella mediernas krav i det lagförslag som under behandling, så försöker man på andra sätt. Och det är ju kanske lättare att slåss mot Yle som ett liksom inhemskt mediebolag än mot de stora internationella bolagen, för där man kan inte liksom slåss mot dem. Men jag upplever det ju nog som väldigt tråkigt och ganska så här kortsiktigt tänkt att försöka på det sättet begränsa det inhemska medieutbudet. För att också om man ser på den här klagan som de medieförbundet gjorde där man också gick in på till exempel svenskspråkiga lokalnyheter i textform. Och om man då menar att det snedvrider konkurrensen eftersom Yle också kan erbjuda dem. Men kan man inte istället vända på frågan att om inte Yle får erbjuda dem och det bara finns en tidningstextbaserade nyheter i en region, är det då inte att ännu mer snedvrida konkurrensen? För då finns det ju bara en aktör. Men lite oroväckande är det ju nog. För att det här går ju i den allmänna trend som finns där man ifrågasätter public service allt mer. Och den här processen som nu startar då kring det här Yle-arenan och utbildningsutbudet, så den kommer ju att ta flera år. Och man kan ju kanske föreställa sig eventuellt att Sanoma då räknar med att när det här, om det här går vidare och kommer till en riksdagsbehandling i något skede, att vi i det skede har en riksdag som består, eller en regering till och med, som består av partier som traditionellt har varit kritiska till Yle, och att det här då skulle faktiskt leda till en större begränsning av Yles uppdrag.
När det gäller just ändringen av Yle-lagen så har vi ju här på Yle redan börjat på ett sätt liksom förbereda oss för det här genom att liksom publicera mindre textinnehåll och gå över till att publicera mera video- och audioinnehåll på webben. Så här liksom har ju Yle redan börjat så att säga lite anpassa sig, men gällande attacken mot liksom arenan och de här utbildningsprogrammen så är Yles ståndpunkt mera kompromisslös. Liksom man säger att klagan ifrågasätter grunden och framtiden för public service, att det här är ett slag mot finländarna och inhemsk kulturinnehåll, som Yles vd Merja Yle-Anttila säger. Kan du dela Yles hårda ståndpunkt här?
Det är klart att om Yles verksamhet begränsas allt för mycket, så det är klart att public service-bolaget och ska säga trovärdigheten för legitimiteten för public service urvattnas mer och mer. Däremot tycker jag nog att Yle kunde kanske se sig också lite i spegeln. Det kunde finnas skäl att skapa bättre relationer, diskutera större samarbeten för att istället försöka jobba med varandra snarare än mot varandra. Och då kunde man kanske slippa den här typens utspel.
Du var inne på den här skattefinansieringen. Är det liksom där skon klämmer, den här Yles skattefinansiering? Att det är den som provocerar och stör det kommersiella fältet?
Ja, det är det ju förstås. För att Yles finansiering är ju garanterad på det sättet. Förstås är den politiskt beroende den också. Men att pengarna rullar in varje år. Och det är klart att den kommersiella medierna har det jättekämpigt. Det är inte alls frågan om det. Och jag förstår mycket väl det här att man försöker hitta alla möjliga sätt att överleva helt enkelt. Sen ska vi komma ihåg att Sanoma är ingen liten aktör. Sanoma är det största kommersiella mediebolaget i Finland. Så att det är nu två giganter som slåss mot varandra, om man vill kalla det så.
Hur ser du då överlag på public services framtid? Jag menar, det talas ju nu om att folk i dessa fake news-tider har börjat söka sig allt mer till traditionella och pålitliga källor, inte minst nu under coronapandemin. Men finns det faktiskt utrymme och en beställning för jag menar, till exempel ett starkt Yle också i framtiden?
Det tycker jag absolut att det finns, snarare kanske till och med ett ännu större behov åtminstone av ett starkt public service-bolag. Just som du sa, snedvridna nyheter, behov av mediekritik, faktagranskning, pålitliga vägvisare i det journalistiska mediefältet kommer att behövas allt mer. Och där har ju public service verkligen en roll.
Kan inte de här etablerade kommersiella medierna också, de har väl också en viktig roll här?
Jo, ett public service-bolag utan kommersiella konkurrenter, det är definitivt ingenting att eftersträva. Vi behöver både och, vi behöver journalistisk mångfald och politisk mångfald för att ha ett välfungerande demokratiskt samhälle.
Jenny Stenberg-Sirén, medie- och språkforskare, tack för att du kom hit till Nyhetspodden.
Tack.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.